välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är torsdag den 21 mars. Jag säger varmt välkommen till Robin Bylund och Marcus Tapper.
Hallå.
Radiomässig här idag, kände jag mig nästan tajt på grejerna. Vi närmar oss Allsvenskan. Hur känns det för IFK Norrköping-supporten, Marcus Tapper?
Ja, men det känns ju skönt. Det blir ju lite konstigt det här när man inte är med i kuppen, gruppspelet och alla andra.
Varför är ni inte det?
Nej, men alla andra svenska lag börjar liksom verkligen få igång puls och tävlingssäsong och man börjar se folk på läktare och så. Man själv sitter ju bara och väntar på något sätt. Liksom. Men vi är nere på träningsläger i Mallorca nu och det är mycket, de ser ut att ha kul och det ser
Marbella.
Bra.
Eller har ni bytt location?
Det jag tror.
Ni mötte ju Malmö FF, jag satt och kollade på den matchen i söndags. Ja, det spelar ingen roll. Marbella, Mallorca, Spanien. Någon jävla mall.
Verkligen, men bra bilder därifrån. Det ser taggat ut och det ser bra ut. Alltså, nyförvärven ser ju... Vi ser bättre ut än förra året. Och det är väl alltid det man strävar efter när man är ny och håller på att etablera sig i en serie.
Och då frågar jag dig, Robin Bylund, du som, kanske inte är Malmö in your heart, men däremot så bor du precis utanför Malmö och har lite koll på den skånska bollen. Mm. Ser det så bra ut då? Eller är det Malmö som ser så bra ut? Och vad är det jag tänker på? Jo, just den matchen jag kollade på i söndags när det blev 1-1 mellan IFK Norrköping och Malmö FF. Mm.
Nej, men det är väl, jag vet inte om det är lika delar av båda, men tittar man på inledningen av försäsongen så har ju Malmö FF med ambitionsnivån då att alltid egentligen förbereda sig för nästa steg, ligga i framkant vad gäller det. De har ju träningsspelat mot egentligen idel damallsvenska lag här och det har ju blivit ett par då rejäla överkörningar, alltså där Malmö FF har sett att gapet och glappet har varit ganska stort, men 1-1 mot Norrköping och nu om det är lördag eller söndag så träningsspelar de väl på hemmaplan efter att de kommit tillbaka mot Trelleborg också, som då säsongen här inför tog steget upp. Så alltså Malmö FF såklart bra, men Norrköping hade nog ändå väntat sig att de skulle få trycka till MFF i den här matchen, tror jag.
Ja, men de inledde ju med en stor förlust då mot Kristianstad 5-0. Om man säger deras tunga träningsmatcher, alltså när man mötte allsvenskt motstånd. Det är ju uppenbart att man har planerat det så, att man vill möta bra lag. Sen spelar man 0-0 mot Vittsjö. Jättefint resultat. Och sen så då 1-1 mot IFK Norrköping. Visserligen i Marbella, träningsmatchkaraktär och så vidare. Men det är ju ett rejält upplyft. Och du nämnde ju då att man har Trelleborg i helgen. Lite revansch då. Jag tror att man kommer vilja vinna den matchen, för man förlorade ju kvalet till Svenska Cupen med 2-1 och det var en ganska tight match.
Mm, men jag tycker att Malmö ser ju såklart bra ut men det förväntar man sig av dem också. Många tror väl att de ska springa igenom även i år.
Det tror inte jag de kommer göra.
Det tror faktiskt inte jag heller. För jag tror att en veckaklocka många av oss med dubbelklubbar har haft är att elitettan är hårdare än man tror att den ska vara.
Och blir bättre och bättre varje år.
Exakt. Sen så från mitt perspektiv som följde IFK med i matchen så är det ju mer än en halv ny startelva. Och jag tycker att, vad heter hon? Är det Kanutt? Eller Kanutte?
Sara Kanutte.
Ja, som är inlånad från Hammarby som ser fin ut. Och jag tycker ett par spelare, även Hellekant som man har lånat in från Häcken, att man ser att vi kommer vara vassare i år än vi var förra året. För att vårt problem var ju att vi gjorde inga mål på hela förra säsongen i princip. Så att det var väl två lag som visade goda tendenser, tyckte jag, på ett sätt.
Ja, men det är i alla fall ett tecken från framförallt Malmö. Sen så att Norrköping så tryckte på i slutet, ska sägas också, för det där vinstmålet. Så märkte man att de är ett nummer större såklart än Malmö FF. Men sen finns det ju mycket liksom, kvalitet i Malmö. Dels som man har värvat och sen så då Emma Paljevic, som jag vet sökte liksom allsvenska klubbar lite grann. Och är kanske lite för bra för elitettan den här säsongen. Och det är den typen av spelare man behöver ha i klubben. Eller hur, Robin? För att man hela tiden ska ta sig upp. Strategin lite, jag tror inte den är uttalad, men jag har hört det någonstans. Är att man ska vara, alltså Malmö FF när de vill gå upp, att de vill vara typ två nivåer över i kvalitet. Mm. Så om man spelar Division 4 så vill man vara som ett Division 2-lag. Division 3 som ett Division 1-lag och så vidare. Det kanske man inte kan vara nu, för det finns ju bara... Eller det finns väl några nivåer upp, men ändå. Det är ändå flera spelare Man tar Kullberg, Syrran som kom från Djurgården som andra större klubbar i Allsvenskan ville ha, eller större klubbar men ja, bättre lag ville ha. Så att det ändå finns ju några prestigespelare i det här laget.
Men det ska bli intressant att se Malmö i elitettan tycker jag, för att det kommer ju på riktigt vara första gången i klubbens eller damsektionens då historia som de faktiskt kan springa in i lite motgångar. Att det kan bli någon förlust här och något jobbigt kryss där. Och det ska ju bli intressant att se hur man hanterar det när man har vant sig vid att vinna varenda match med mellan 7 och 22-0 i tre år i sträck nu liksom. Så att jag, det ska bli spännande att följa elitettan i år tycker jag.
Ja, men tillbaka då till den svenska bollen och svenska kuppen. Så kan vi bara liksom fortsätta i änden med lag som har slagit ut andra i kval. AIK slog ut Norrköping nu. Gjorde bra resultat första matchen mot KIF Örebro. Värvat mycket under silly season. Nu åkte man på rejäl pump mot Hammarby. Som fick verkligen utdelning.
Vi sa ju att den matchen har liksom två vägar. Antingen ser Hammarby fortsatt lite stabbiga och inte klara ut. Och AIK lyckas ta poäng och det hade varit sjukt. Eller så blir de överkörda och det blir en överkörning. Men jag tycker, jag såg matchen och jag tycker att i inledningen att AIK står upp ganska bra. Har lite oflytt med sig och sen så rinner det ju så att säga. Så att jag tycker inte att 0-4 är inte talande för att AIK kommer göra någon pissäsong på det sättet. Utan det är att... Det var ju lite ketchup-effekt-känsla på den matchen, tyckte jag.
Ja, vad tycker du då?
Nej, och vi har ju pratat om, vi pratade senast om hur Hammarby ska kanske ersätta, om vi pratar om de här spelarna som stack ut rejält förra säsongen med Hamano, Janogi, Kuni Cross och så vidare. Här verkar man ha fått fullträff direkt på hela den norska innovationen som sker i Bayernland just nu och lyssna på en intervju med Martin Sjögren som såklart har väldigt mycket kunskap om den norska bollen sen tidigare. Det var ju väldigt mycket, eller flera, jag tror allihopa av de här spelarna var ju faktiskt klara innan. Det var ju så att säga klubbstyrda värvningar innan han sen kopplades på, men han var ju mer än nöjd att få det här smörgåsbordet då av norsk jävla excellens serverat till sig. Det är ju
jag tycker inte att de har varit så jävla bra. Jag måste bara protestera lite där. Alltså jag tycker att det är skillnad med den norska ligan och den svenska ligan. Jag tycker att några Blackstad och de här lite dåligt touch och fan inte spela fotboll på 1,5 år.
Alltså jag tror Blackstad är nog den vi ska ha minst för, alltså hon har kanske kommit från högst hylla absolut. Och mest i bagaget, men jag tror det är på de andra namnen vi ska se säsongen.
Det håller jag med om. Det håller jag med om.
Jag tyckte Anna Jösendal såg väldigt bra ut.
Ja. Hon ser bra ut, kan säkert bli bra, men kom ihåg vilka de ska ersätta i det här. Alltså, Janogi. Vindal som har varit så bra så länge för Hammarby, även om hon var lite skadad i fjol och missade lite. Och sen då det stora tappet med Ellen Wangenheim. Tappet säger jag, hon är ju tillbaka snart. Men,
ja, och jag tänkte fråga dig där om vad har vi förstått? För det var ju inte optimalt. Det var ju Vilde Hasund som klev upp och spelade ganska mycket i någon form av nummer 9-roll. Man har ju inte riktigt någon annan än Wangenheim. Så antingen så ska ju hon vara fit for fight och redo att spela 26 matcher här i stort sett. Eller så måste man kanske fylla på med 9 till i Bayern.
De har ju Klara Folkesson som är... Väl tanke att ersätta Anna Wangenheim, eller ersätta att växeldra med henne. Men hon är ju skadad. I den här matchen kommer Anna Wangenheim in och det är ett sånt jävla bra tecken. Och det är gött att hon, trots den allvarliga skadan hon hade, det var något med fot, jag vet inte exakt, men kan komma tillbaka till den allsvenska premiären och har redan fått minuter i benen. Får se om det kanske blir ännu fler minuter på den här foten till nästa match. Och då kommer hon in helt perfekt i den allsvenska starten.
Ja, för nya positionen är ju såklart en nyckel för... Alltså,
det gillar jag Folkesson, det ska jag säga. Det är en bra så här, underradanvärmning. Man kanske inte tänker på den så mycket när alla de här norska stjärnspelarna har kommit in. Men det är en bra värvning.
Men det är ju samtidigt en nivå som jag i alla fall inför säsongen tänker att om... Alltså, det är snarare en truppplats.
Absolut.
Det skulle kräva att Wangenheim någonstans blir den ledande nian. Och det är väl det som är... Det är väl skador emot att hon blir det, eller om hon då är redo för att bli det. För nu handlar det väl inte om att man ska ersätta en Maria Nogi rakt av. Det gör kanske ingen i allsvenskan idag, men där ska i alla fall finnas någon form. Bara lite oro i alla fall för att nummer 9-rollen eller platsen i det här Bayern-laget kanske inte är tillräcklig. Vi pratar om ifall vi ska hålla dem som absoluta favoriter till att gå upp om ett SM-guld igen. Där jag tycker det saknas något.
Ja, men med de tappen och med Häckens framfart, så jag tycker att det, för varje vecka vi spelar in så blir det tydligare och tydligare att det kommer vara Häcken väl som springer ifrån den här säsongen, eller?
Nej, jag tyckte de skulle göra det den förra säsongen. Sen så gör ju Hammarby en otrolig säsong. Utnyttjar också att Häcken tappar lite poäng och får träff i de matcherna. Och med Hamano på våren så de kunde vara med Cooney Cross. Och risken var alltså, när man pratar med folk i Hammarby, var ju att med Cooney Cross och att Hamano var borta, båda de två spelarna, när man valde att sälja honom för 4 miljoner, då var det ändå lite rädsla att så här, ja, vi kanske helt enkelt säljer bort vårt guld här. Och så löser man det ändå. Det är ju det. Men vi får heller inte glömma bort att Pablo är borta, att det är en ny tränare, att det kan ta tid att sätta saker och ting.
Ja, men så är det ju. Sen är det ju kul med... Man har ju ett extra öga på dem vi har pratat mycket om. Alltså den generationen som kommer nu. Alltså 05 och neråt, eller vad man ska säga. Att jag tycker att Smilla Holmberg får ju 20 minuter nu. Och hon ser ju väldigt spännande ut. Ja, och det kommer väl vara mycket den här säsongen att man håller ett extra öga på dem. Jag vet, i vårt sammanhang är det Victoria Weber har sett väldigt spännande ut den här försäsongen i IFK Norrköping. Hon är född 2005. Blev uttagen till F19-landslaget nu. Och man har ju ett extra öga på dem just eftersom vi oroar oss och ser fram emot framtiden, så är det ju de här som är 19 och yngre som man tittar extra på i de här matcherna.
Och på tal då om Häcken, om unga spelare, så kanske vissa tänker, ja, men nu när de säljer Rubensson, har man inte tappat då ett viktigt ankare? Ja, men glöm inte bort att hon var borta väldigt mycket förra säsongen, och då fick ju Sörensen väldigt mycket speltid. Född 05 från Danmark. Vilken spelare, Robin?
Nej, men ja, verkligen. Och jag vet inte om vi ska redan ta oss mot gårdagens Champions League-spel, eller om vi vill stanna lite i svenska cupen. Eller så studsar vi tillbaka sen. Men precis som du är inne på, så är det ett Häckenlag som även med tappet av Rubensson kommer ju, på tal om att Pablo också har lämnat Hammarby, de kommer ju mötas upp i Houston Dash. Han blir ju teknisk direktör där och hon har skrivit ett och ett halvt års kontrakt, tror jag det var, Houston, men Häcken ser ju ändå väldigt, väldigt redo ut och har ju, precis som du är inne på, lyckats egentligen ersätta Rubensson utan att man har märkt det. Mm. Till trots för att det är med stor då åldersnedgradering och att man satsar ungt på det där mittfältet, men Filippa Kurmark är kvar, hon drar ett stort lass, men annars är det ju väldigt mycket ungdomlig entusiasm som nu fyller hela det här Häckenlaget. Och går vi till matchen igår mot PSG där Rosa Kavadji, Monica Yusuba, jag tycker de visar här att de dessutom håller på den absoluta internationella toppnivån.
Hur länge ska Rosa Kavadji vara kvar och vad ska hon kosta när hon går från Häcken?
Ska vi dock slänga ut frågan där? Nu gör hon ju mål på sin egen retur, men ska hon ta straffarna i CL? Det är ändå två missar på tre matcher här nu.
Klart finns en poäng där.
Så länge bolljäveln kommer in till slut så är det väl okej. Men,
nej, men det är såklart ett jävla lag.
Men det var när hon sätter sin straffretur och det blir 1-1 innan, alltså bra tid i matchen precis innan halvtid där också. Då känner man ju ändå att så här, fan, håller de det här nu så då har de ju chans att göra något. Men nu känns det väl lite kört inför borta matchen mot PSG, va?
Nej, eller? Tycker alltså, jag inte. Alltså så här, håller det till 2-1 bara. Jag skulle inte säga det. Så, se till att få träff, se till att göra en taktiskt jävligt smart match. Gör det 1-0 tidigt. Kom ihåg att bortamål inte liksom räknas och allt det där. Jag tycker ändå att de har chans fortfarande, Robin.
Ja, nej, men 100%, och nu gör väl absolut Jennifer Falk, jag tycker alltid att hon är bra och hon får väl absolut göra ett par räddningar, men samtidigt så målen PSG gör det ena är lite flipperspel i straffområdet, det är lite tilltrasslat och så trillar den in till slut 1-0-målet, 2-1-målet är. Och där kanske det snarare handlar om den där sista gnuttan rutin av att vara i den här typen av matcher. Nu kan jag ju uppskatta att Häcken går för seger på hemmaplan och att man vill ha med sig ett resultat till PSG. Men det blir lite naivt i en omställning. Det blir lite Hawaii där sista kvarten. Där Häcken kanske trycker på med lite för mycket folk uppåt. Kommer inte tillbaka rätt i hemjobbet sen. Det blir en omställning på egentligen Häckens omställning. Man straffas Chawinga, som vi pratade väldigt mycket om förra året, när hon var helt briljant i Inter, får bollen och trycker dit den och Men ser vi över 90 minuter, ser vi över hela matchen, så tycker jag Häcken visar att de är helt på PSG:s nivå. De kommer bra in, det biter i deras pressspel, de är bra i återerövringen, de vinner mycket boll högt upp. Och som sagt, med nu är det jävligt olyckligt, Anna Anbegård blir, hon får ett gult kort här, så hon är uppe på 3 stycken och därmed avstängd i den här returen. Men att men under matchens gång tycker jag som sagt man ser den här trion med Kafaji, Jusuba, Anbegård bakom Larrissi, att
ja, men de men håller där i den har klassen.
De 3 sådana jävla kvalitetsspelare. Ja,
de ska ju vara på den här nivån, de ska ju spela här. Går de utomlands, då kommer de ju gå till klubbar som PSG, alltså stora klubbar som
precis.
Man förväntar sig ska spela kvartsfinaler i Champions League också. Så att de har ju ja, men förtjänat att vara här och de ska ju vara där med det här otroliga laget.
Jusuba och Kafaji kommer ju vara på den nivån i 10 år framöver. Alltså det ser man ju tydligt, men jag håller med dig om just det här. Det är väl bra att de pressar framåt mål och sånt, men inför nästa match, att det handlar nog också om att berätta för dem att så här, håll huvudet lite kallt. För det tycker jag ju syns i den här matchen också, att som Robin är inne på, att det är ju lite orutin ibland. Alltså PSG är bättre på att fixa en frispark och Häcken går lite för snabbt in i vissa situationer och pressar lite för högt i fel lägen och så ibland. Och det förstår man ju. Det är ju mer av ett äventyr för de spelarna än det är för PSG-spelarna. Men jag tror att nyckel för att få med sig något borta är att så här lite
de måste
kallare,
vara lite cyniska. Precis.
Ja, och det är ju egentligen bara att hämta fram blueprinten från Allsvenskan förra säsongen. Vad fan landar man på? Man släppte väl in 10 mål bara på 26 omgångar. Alltså att det finns en otrolig defensiv och stabilitet att bygga på i det här laget, det vet vi. Så använd den, och precis som ni säger, att låt det vara ett måls överläge till PSG ganska länge då. Var ganska trygga i det. Och den bästa chansen kanske är att istället att gå för 0-1 målet då med 10, 15, 20 minuter kvar, istället för att eventuellt råka sälja bort sig genom att man är för aggressiv inledningsvis. För så länge man bara är rätt mål bakom, då lever ju det här dubbelmötet, och att då kanske trycka på lite senare in i matchen istället för det tror jag absolut är den vinnande melodin här för att man ska ha en chans.
Jag sticker ut hakan och säger att om Häcken gör 0-1 för tidigt, då åker de ur. De ska göra 0-1 i minut 76.
Ja, ta det till förlängning, eventuellt straffa. Frågan är då, ska Rosa Kafaji slå? Ja,
man får inte ta returer i straffläggningen på det.
Så här, så där kan man.
Hon kanske är på väg då. Så här, missa göra mål. Nästa gång blir mål.
Ja, just det. Det kan vara sant. Men det var ju återigen så här, nu sa jag att min känsla är ändå att det är ganska det kommer bli svårt liksom. Såklart det går, men
PSG är mega favoriter.
Ja, men jag vill ändå vara tydlig med att jag är också väldigt imponerad av Häcken, kanske framförallt på individnivå. Alltså att, som ni säger, jag tycker att de flesta spelarna visar att de enskilt håller på den här nivån och har större steg i sig liksom.
Ja, men snälla, PSG är ju också mitt i sin säsong. Alltså de är ju formtoppade samtidigt som Häcken har varit i försäsong och kommer in i de här mötena.
Men det är klart att det är håller ni med om att som lag känner man att det kanske inte riktigt höll, men som på individnivå höll det väldigt bra.
Men jag hör absolut vad du säger, och om det är den rätta benämningen, men jag tycker också spelare för spelare, jag egentligen nästan lag för lag här också. Jag var jätteimponerad av Häcken, eller jag vet inte om jag är imponerad av Häcken, men i alla fall bara lite wake up call. Vi kan gå tillbaka och titta på alla de här 4 kvartsfinaler, eller kvartsfinaler vi har haft här under veckan, och det visar ju också faktiskt att vi har fått en jämnare topp där även fan brandjävlarna från Norge förlorar bara med 1-2 mot Barcelona. Lyon får bara 2-1 borta mot Benfica. Att Häcken också står upp på det här sättet. Det är väl ytterligare ett steg på den här långa jävla vägen vi har pratat om, att man ska vandra mot, att vi får en bredare topp i den internationella fotbollen.
På tal om toppen och tillbaka till Svenska Cupen, så är det ju som ni vet 4 grupper. Det är 4 gruppettor som går vidare. Man får ju tro att Hammarby kommer lösa Örebro i sista.
Får man vara lite besviken på Djurgården eller?
Precis, jag tänkte bara kolla lite vad ni tänker där. Djurgården som ändå satsar, ändå gör liksom så här, värvar, de har flickakademi, de gör seriösa saker, höll jag på att säga. Men det vill se liksom inte för Djurgården. Det är något knas där, om det är sportchef eller vad det ligger på. Men de får inte till det.
Nej, och jag...
Nästa steg, liksom, nästa kliv, de borde ju kunna vara där Viktsjö i tabellen. De borde ju liksom kunna vara och konkurrera med Rosengård med deras resurser som de har. Ja. Är det på ledning, är det på sport? Jag, om jag personligen får välja så lägger det på Sean Balavo och den sportsliga ledningen. Ihop med då klubbledningen som måste satsa mer för, mm. att, för att laget ska ta nästa kliv. Man måste bestämma sig. Djurgården med en klubb med så mycket pengar som de har borde kunna dopa det här damlaget lite så man tar det där nästa klivet och sen så jobbar då strukturerat framåt.
Det räcker ju att dopa det lite någon säsong också. Alltså det behöver inte vara så
nästa
mycket.
Kliv.
Det behöver inte vara så mycket pengar insatser.
Det är lönebudgeten lite grann. Och, mm. ja, men, nu har de ganska hög lönebudget ska ju sägas också. Så att de borde kunna vara det. Så någonting stämmer ju inte.
Men det är ju, det är ju lite, jag får lite känslan av där AIK kanske var med sin, eller det de i alla fall kallade damsatsning för ungefär 2 år sedan som egentligen aldrig var varken hackat eller malet. Där det inte var en rejäl satsning på de egna unga spelarna. Spelarna man plockade in utifrån var inte heller från den höga hylla så att de faktiskt gjorde skillnad.
Nej, men det finska det satsningen var ju
bra. Djurgården som saknar egentligen både kvalitet och egentligen ungdomlig entusiasm som skulle kunna vara något som får supportrarna att faktiskt sluta upp kring det här laget. Jag tycker det är ett av de mest intetsägande lagen. Nu är jag kanske hård och taskig, men det känns som ett av de mest intetsägande lagen i årets damallsvenska.
Det var ju lite förra året att det kändes som att det fanns en liten intetsägande del av tabellen som var typ Växjö, vi i IFK Norrköping, Örebro och Djurgården. Där jag är lite förvånad att Djurgården inte har tagit mer steg ifrån den delen, eller vad man ska säga. Ja. För att jag hade nog kanske sett en säsong framför mig där Norrköping, Djurgården, möjligtvis AIK. Så här, de tre liksom gick upp till att bli de som skuggade Rosengård, Vittsjö, Kristianstad kanske sådär. Men Djurgården känns ju inte alls som de är på väg någonstans. Utan jag tycker det känns ungefär som förra året. Eller håller ni med?
Ja, och nu tappar man dessutom Alice Bergström som kanske var en av, eller hon var väl en av få spelare som stack ut förra säsongen. Hon går till Häcken eller har redan gjort här. Och nej, jag är ju mest förundrad, för vi pratar så himla mycket om hur dubbelklubbarna kanske ska leda satsningen framåt och sådär. Men Djurgården känns inte som att de har valt att hoppa ombord.
Leder gör de sannligen inte någonting. Just nu ligger de sist i sin grupp och det är redan kört att ta sig vidare till semifinal. Supporterna har jag ingenting från. De kanske inte har liksom riktigt samma damtryck som andra, som Bayern och så vidare. Men det är ändå förvånansvärt tyst tycker jag kring Djurgården och deras senaste år och så som de har inlett den här säsongen. Jag tycker att de borde få mer kritik, speciellt då med fokus på ledning och sportslig ledning alltså som arkitekt till det här lagbygget.
Ja, jag kan hålla med om det. Men får jag föra oss in på det som jag tycker är dödens grupp då? Eller?
Ja, det har absolut.
Hade vi ju lite diskussioner om det är Stockholmsgruppen eller om det är Linköping, Rosengård, Vittsjö och
Göteborg. Ja, nu får vi säga hugget som stucket nästan. Men Bayern sticker ju ifrån lite mer. Mm. Alltså Linköping drar inte ifrån, eller Rosengård drar inte ifrån, eller Vittsjö drar inte ifrån. De är ungefär lika bra, de här lagen.
Ja, men får man därför säga att jag var lite förvånad över att se Rosengård gå ut och borta slakta Vittsjö med 3-0. Det sätter ju dem
jättestark i en prestation.
Exakt, det sätter ju dem i en pole inför sista omgången där. Linköping har Vittsjö, visst. Den kommer Linköping absolut kunna vinna. Men Rosengård har samtidigt IFK Göteborg hemma.
Tuff match mot Vittsjö.
Ja, men exakt. Jag tror att Rosengård kommer dra det längsta strået i den gruppen faktiskt.
Ja, men det är ju en ganska, eller det blir ju en spännande avslutning med tanke på att båda lagen på samma poäng. Som du säger, Linköping, Vittsjö, Rosengård har IFK Göteborg. Linköping just nu 5 mål bättre målskillnad. Det är ju det som kommer att behöva avgöra här eftersom Rosengård och Linköping spelade lika i sin match. Så om vi ponerar att Linköping ändå gör vad de säger. Skulle de inte göra jobbet mot Vittsjö, då är det ju kört redan där såklart. För vi är ju helt säkra på att Rosengård slår Göteborg. Men om Linköping då vinner med 2-0, då krävs det en 7-0-seger, 8-0-seger kanske för Rosengård mot Göteborg. Så det kommer att vara ett Rosengård, alltså det kommer att vara kosläpp på Malmö IP här i helgen. Alltså de kommer ju springa för livet här och de ska köra över IFK Göteborg något så fullständigt på lördag. Så jag tror,
påminner
vill man
bara
se mål, jag tror det är 15-0-0 på lördag, då är det bara att ratta in
eller
Rosengård
i IFK Göteborg. Eller panik för att man inte får in bollen. Vi men får se hur det blir, alltså. men jag ska säga det, Linköping vann 8-0. Vittsjö vann 5-0.
Och det var det jag skulle säga, att Göteborg har ju om man de är ju från en, de spelar i division 1 kommande säsong såklart, men det har ju synts att det här blev ju liksom lite av, om vi pratar om att Malmö testar sig mot damallsvenska lag, så har man ju sett att fler Göteborgs supportrar också haft ingången att så här, det ska bli kul att se hur långt efter vi ligger, alltså vad, hur långt fram är vi i vår satsning, och det har ju varit totala överkörningar, och så bra som Rosengård ser ut just nu, det, alltså det förvånar inte mig om de också går ut och vinner med 8-0 hemma, som precis som Linköping gjorde borta. Jag menar, Vittsjö ser ju lite segare ut i år, och att de ändå 5-0 städar IFK Göteborg borta säger också någonting.
Emma Janssons 4-4 mål i 90 plus 5 mot Linköping till sig vara extremt viktigt faktiskt framåt här.
Ja, men verkligen, och lite på nytt för det är en ny roll som en av tre mittbackar i ett ganska flexibel uppställning där i hur de vill spela sitt försvarsspel. De ska väl variera det lite, men
nu har min goda vän Emma gjort allting. Hon har kom som forward och så har hon varit central mittfältare, hon har varit ute och sprungit på en kant säkert också, och så nu är hon mittback.
Precis, men det jag tycker vi är...
Jag tänkte säga att det går framåt, men det går ju bakåt. bokstavligen, inte bildligt.
Men i det här Rosengård-laget också, med tanke på vilken hädisk säsong de kommer från förra säsongen, så ska vi väl också ha med oss på tal om vi pratade 05 och spelare som kommer från yngre led och som vi kanske har bekantat oss med, men som vi nu förväntar oss ska göra de stora avtrycken i damallsvenskan och på den högsta nivån, så är det ju jävligt kul att säga att Bea Sprung är tillbaka i det här Rosengårdslaget, fick i stort sett hela förra säsongen spolerad på skador eller på grund av skador, och sen har de ju lite, inga liknelser i övrigt, men på Maika Hamanovis ungefär har ju Rosengård fått in Momoko Tanikawa kommer från den japanska fotbollen, signad av Bayern München, men in då direkt på lån till Rosengård, och hon har ju varit också bara 18 år gammal. Hon alltså, och Bea Sprung på det där centrala mittfältet för Rosengård. Det är ett Rosengård som fan andas entusiasm och lite nystart faktiskt. Så jag börjar snegla på ett Rosengård som jag trodde de låg lite för räkning, men här finns nog fan fog för att tro att de ska kunna göra något ganska kul den här säsongen.
Men hon är ju alltså, lite mer entusiasm vill jag ändå ha på Momoko Tanikawa. Det är en fruktansvärt bra spelare, för att 05 också 18 bast. Det, henne kommer vi ha kul åt den här säsongen. Det lilla jag har sett av henne, men också det jag har hört från folk som verkligen har koll på Rosengård, är att hon är någonting utöver det vanliga. Och sen så har man ju ändå Olivia Holt, man har Bregard, man har...
Ja, det är kvalitet.
Ja, Olivia Skog som fortfarande håller, får hon vara skadefri så är det en jättebra spelare. Att Rosengård att vara med ändå och slåss där uppe i toppen, det om de får till balansen, allting funkar, de spelar ju ganska offensivt så här, men det kommer bli roligt lag att titta på. Jag tror att de kommer hålla till toppen. Vad säger du?
Nej, 100%. Och med tanke på, som sagt, då, att, bara för att avsluta det, att det ska jagas mål mot Göteborg till helgen, så tycker jag också det är ett, alltså just med tanke på att det är ett lag som befinner sig i någon form av nystart, så tror jag verkligen man ska ha med sig vissa lag. Man pratar ibland att det behövs 8 mål, 10 mål eller någonting mot ett lag på så pass många nivåer, sämre hylla som Göteborg ändå är. Men jag tror att det här Rosengård-laget just har ändå det i sig, för att det finns så många som vill visa sig och mycket vart man ska vara inför den här säsongen. Så bli inte förvånade om Rosengård kör över Göteborg riktigt rejält här till helgen.
De är ju inte heller ett sånt bra lag som spelar med broms, utan de är ju ett väldigt offensivt lag i år. Det ser man ju både mot Linköping och Vittsjö, att de trycker ju framåt hela matcherna. Så att, det kommer bli ett sjöslag det här där nere i Malmö. Jag har en spetsig notis från kuppen.
Ja, oh, kul!
Uppsala åker ur elitettan i år. Fy fan i helvete vad dåliga de är alltså. Har ni sett dem?
Ja, men, ja, men de har ju nedmonterat hela verksamheten.
Ja, de har ju bytt de har inga 22, pengar. 22 spelare, va? Ja. Och de åkte ur Allsvenskan förra året då, men man ser ju inte, alltså, jag ser det ändå framför mig att de rasar hela vägen nu, för att det finns inget kvar. Alltså, jag hade ett litet öga på liksom, BP här, och då, alltså, de blir helt överkörda. Liksom. Ja. Alltså, det är verkligen, verkligen, verkligen dåligt. Och det är ju inte... Eftersom ni säger, eller som ni säger, det är ju för att de har nedmonterat allt, och vi mötte dem också här på försäsongen, och de har ju inte en enda bra spelare kvar.
Det där läget är för rakt Sirius att göra någonting i Uppsala snart kanske.
Ja, men det är väl det som är den långsiktiga spaningen då. Ja. Uppsala rakt ut, Sirius tar tag i att också bli en dubbelklubb, och så inom 5 år har vi dem här uppe istället.
Och de ska inte ta över Uppsala då?
Det är frågan
du är ju fotbollssupporter, kulturellt.
Det är frågan hur stark...
filosofisk fråga.
Ja, enligt mig så solklart nej såklart. Men det är ju frågan vad deras supporter tycker.
Solklart ja från mig. Uppsala har inga supporter. Det är ju farsor och morsor.
Nej, men Sirius har ju börjat bygga en i herrsupporterkultur nu. Så vi får väl se om de...
På tal om det, på tal om supporterkultur och så vidare. Det blir ganska kul i med Örebro SK också. Se om de kan göra någonting i elitettan. Malmö FF är där, så att ändå några lag. Och så kollar du pratade om nivån. Alltså Umeå IK satsar. Shoutout, stor schnitzel från Toto Balotto schnitzel till Umeå IK som sänker åldern på flickakademin från 17 år till 12.
Ja, också ett klassiskt favoritlag ju. Alltså de har man ju alltid gillat.
Umeå IK bra. Ja. Ines Amkoff pratade vi om förra veckan. Hon är otrolig. Men de gör någonting uppe. Det känns som att de också har fått en liten nystart där. De kommer bli bra den här säsongen. Klassiska lag som Jitex, IFK Kalmar trillar ner. Jag vet inte vad de kan göra, men garanterat mer än Uppsala.
Fast de är också...
Ja, frågan är väl det. De är ju lite i Uppsala-facket med hur man demonterade hela laget.
Fast de spelar med samma lag typ som i hösta som de kommer spela med här nu. Det var ju liksom mer eller mindre F19 de lirade med.
Precis.
Så att de har ju viss erfarenhet, de spelarna. Har kommit lite längre än Uppsala ynglingarna, så att säga. Mm.
Men det är väl därför egentligen jag kanske går lite mot det. Jag har ganska stora förhoppningar på, eller förväntningar på, att Malmö FF nog ändå löser elitettan ganska enkelt. Så jag får väl argumentera i slutändan vad som är enkelt och vad som inte har varit det. Men just med tanke på att laget som föll ur damallsvenskan har jag så lite tro på att de ska kunna ställa till det. Och om vi får bygga ihop någon form av perfekt allsvenska till kommande säsonger, så tycker jag att Umeå IK, och precis som ni är inne på, med tanke på hur mycket rätt de gör framförallt på ungdomssidan, så förtjänar de en plats i den högsta nivån av även seniorfotbollen. Så att Umeå och Malmö FF kommer upp hade väl på alla sätt och vis varit det bästa, om man försöker vara lite objektiv i det också.
Blir det inte i år att det något deppiga Alingsås tar steget upp till slutet? De var ju bra förra säsongen och har startat rätt starkt på sin försäsong. De är inte med i kuppen, så man har inte sett en tävlingsmatch. Men jag har sett att de åker och städar av Ljungskile och andra sådana.
Det vore hemskt för svensk fotboll, tyvärr, om Alingsås klev upp.
Jag tror inte att de kommer göra det. Taskig, men, det finns lag som jag håller betydligt högre än jag håller Alingsås. Däremot så kommer de säkert vara topp 5. Men i slutändan så ska det ju liksom vara topp 2. För kvalande lag...
Jag tänkte mer ur hänsyn. Vad skulle vara liksom kanske deppigast möjliga om Malmö inte gick upp? Det är ju att
alltså
Malmöbacken
pallar man inte med.
Men de är väl inte där heller?
Gamla Uppsala. Där någonstans får du vara nog med Uppsala.
Som, de kör ju gamla Uppsala-stavningen också. Det gillar man inte alls.
Nej, det blir man ju förbannad på när man ser det.
Kokar i blodet.
Men fan, ändå. Det är inte klart att Uppsala blir det bättre Uppsala-laget den här säsongen i elitettan.
Nej, det blir ju gamla Uppsala. Det kan jag ta gift på.
Ja, det är så.
Ja. Absolut.
Fan, fint när du tar gift på saker. Ändå. Sen vad som ska bli med Manchester United har jag ingen aning om. Men de tuffar väl på. Annars får den svenska kuppen, det är, om man tar bara gruppspelet, så har vi pratat om de flesta. Men annars är det ju Piteå och Klara i grupp 4 där. Har ju två raka segrar. Som jag sa, de vann 3-0 ganska enkelt mot Uppsala. Och sen så slog ju Umeå BP, vilket ställde till för BP. Eller släckte deras drömmar om att gå till en semifinal.
Är det om BP slår Piteå borta med 3 mål eller mer, va?
Ja, vilket inte kommer hända.
Nej, liksom. Exakt. Nej. Det ser man inte hända.
Också
det.
Ganska ungt lag i BP som alltid satsar på sina talanger som ser börd i den. Så de ska se ut ju, BP. Mm. Fortsatt. Men Svenska Cupen då kan vi ju faktiskt fastställa att det blir Piteå. Det blir väl ändå Bayern, va?
Mm, ja.
Och vi fastställde att det blev Rosengård.
Och Häcken.
Fan vad skönt, fan synd för Linköping som ändå leder sin grupp att de redan är ute enligt oss. Nej, men någonstans måste man sätta ner foten, eller hur, Robin?
Ja, nej, men så är det ju, och så får vi ju ändå i slutändan 4 högkvalitativa lag och 2 riktigt fina. Så det får vi ju oavsett. Jag tror som sagt 3 och 4 grupper är ju helt spikade. Rosengård, Linköping får väl ändå lämna lite dörren på glänt till, men oavsett vilket så kommer vi få med oss 4 riktigt bra lag och därmed få 2 riktigt fina semifinaler när det väl är dags för dem. Sen tycker jag ju fortsatt att det här jävla geografiupplägget är är pissuselt. Piteå har någon form av räkmacka rakt in i semifinalspelet. Typ alltid. Ja. Men det är en större fråga som förbund får sätta sig ner med längre fram.
Mm. Passning till förbundet också. Bra avslut kan jag tycka på det här. Det kommer lite ungdomslandskamper. Vi har U17-EM nere hos dig, Robin, i maj. Mm. Håll lite koll på de resultaten. Vi går inte urstarkt med våra ungdomslandslag, tyvärr. Men det finns ju ändå förhoppningar. Det finns jävligt mycket talang ute i de här ungdomslandslagen. Så det är väl snarare att liksom förbundskaptenerna får ta sig i kragen och hitta ett bättre sätt att vinna fotbollsmatcher på. För att talangmässigt så är vi, tycker jag i alla fall, där. Mm. Men just 07-landslaget som ska spela U17-EM har haft lite tungt resultatmässigt. Torska mot Schweiz, kryssa mot Wales och så vidare. Jag hoppas att det bara är en väg mot att hitta rätt. Mm. Eller hur?
Och jag håller ju ögonen på F19-landslaget och Vickan Weber då, som Vilma Leidhammar beskriver som våran egen Messi. Så det är klart att hon har en stor rock att fylla här, Vickan.
Hyfsat. Ja. Ja, men det är bra. Vi tackar för den här veckan, tillbaka som alltid. Nästa vecka ett steg närmare det som är det stora, nämligen Damallsvenskan. Och vi har de här fyra lagen klara då. Så det kommer säkerligen finnas en hel del att prata om. Kanske träng lite internationella prestationer mer än vi gjort i det här avsnittet, eller hur?
Jag försökte ändå kika in, för norska bollen drog ju igång nu. Och då tänkte jag så här...
Norska bollen, jag håller ju den norska ligan bra. Även om Brann gjorde bra resultat mot Barcelona, så håller ju den norska ligan bra mycket sämre än allsvenskan.
Ja, vi har en svensk målvakt som står i röda Dynamite Girls. Så henne kanske jag kommer följa lite.
Slagit röda med våra tjejer när vi var nere i Oslo faktiskt.
Ja. Röda Dynamite Girls var ett namn jag kände att det är kanske mitt gäng. Och då får jag väl
som håller röda på med.
Louise Högrell i mål där. Jag kommer vara min gumma i norska fotbollen i år.
Räcker det inte med att bara heta röda då?
Ja, verkligen. Ja. Kan man tycka.
Röva Dynamite Girls. Fan händer. Ja, nej, men det får avsluta. Fortsätt lyssna och berätta att vi finns högt och lågt från den svenska damfotbollen. Vi hörs snart. Ciao.